Ja, kära vänner. Anette Karlsson heter jag. Bor i Botkyrka kommun, jobbar i Nynäshamn som föreståndare och är en vecka i månaden på Bergö. Och då kanske ni undrar varför jag gör det. Och det är nämligen så att båda mina föräldrar är födda och uppvuxna på Bergö. Och min pappa hette Stig Norrby och var pastor. Min svärfar hette Tage Karlsson och var predikant han också. Så när mina föräldrar dog så ärvde jag min mormors hus på Bergö. Så när de ringde och frågade från Bergö om jag inte kunde tänka mig att komma och vara deras föreståndare lite nu och då, så var det inte så svårt eftersom vi har ett hus där. Så jag är på Bergö och jag har varit där och haft gudstjänst idag på förmiddagen och firat nattvard. Och det tycker jag är fantastiskt. För oavsett hur många man är så är det en viktig sak. Oavsett om man är många eller få så är det viktigt att fira gudstjänst. För nu är det ju så här att vi som står här på scen, där lovsångsteamet, Anders och jag, vi är här för att tjäna er, men ni är här tillsammans med oss för att tjäna Gud. Och eftersom vi är här tillsammans för att tjäna Gud så finns det liksom ingen ordning där den ena är bättre än den andra, utan om inte vi som befinner oss här på den här scenen får din tro att växa och får dig att uppleva att du riktar ditt sinne mot Gud, då har vi misslyckats. Så kära vänner, nu gör vi tjänst inför Herren. Och hur gör du tjänst? Du gör tjänst genom att delta, genom att ge, genom att be och genom att respondera på Guds ord. Så nu är vi här och gör tjänst inför Herren. Så, ja, så kanske jag ska säga också att jag är gift med Dennis och jag har 6 barn och 13 barnbarn. Oscar som är mitt äldsta barnbarn är 20 och Alice som är det yngsta är 3. Och så är det alla däremellan. Och så fick jag träffa Tarja idag. Det var ju jätteroligt eftersom jag var med i Gränna och rekryterade hennes syster till föreståndare där, Ida. Ja. Det är mycket som har hänt i livet. Men nu ska vi läsa Guds ord tillsammans. Och jag har plockat fram Efesebrevet 1. Och nu blir det långt. Orkar ni? Ja, bra. Så här står det. Jag börjar, ni får med er alltihop där, det tycker jag var bra. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss att i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade, det vill säga Jesus, ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det där hör ju naturligtvis ihop med det där första som vi läste. Att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Är ni med? Att han, det vill säga Gud, har sammanfattat allt i himlen och på jorden. Hur? Genom Jesus. Och nu sitter det all andlig välsignelse på faderns högra sida i himlen. Och så manar han gott för oss och ber för oss. Och där finns alla de himmelska andliga välsignelserna tillgängliga för oss. Ja, det borde man säga halleluja för. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Och hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Och nu. Sedan jag har hört om er tro, säger Paulus till Efesierna. I Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Och så står det så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Hänger ni med? En vishetens och uppenbarelsens ande för att ni ska få rätt kunskap om Jesus. Man kan alltså ha fel kunskap om Jesus, eller hur? Men han vill att ni ska ha rätt kunskap om Jesus. Det här är ju jätteintressant, för ibland så kan man få för sig att kyrkans människor går till kyrkan för att få liksom någon sån andlig spa-upplevelse på söndagarna. Där man liksom njuter omkring i lite härlighet så där. Men Paulus är angelägen om att du och jag har en rätt kunskap om Jesus. Och det är ju otroligt viktigt. För annars så kan vi ju gå vilse. Så han vill att vi ska ha en rätt kunskap om Jesus. Och sen så säger han så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Våra hjärtan ska upplysas. Så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Och hur rik på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Vilken kraft? Jo, samma kraft som uppväckte Jesus från det döda är verksam. Det står inte att den kommer att bli verksam eller att den var verksam. Utan det står, den är verksam. Så förvänta dig inget annat än att han är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas. Inte bara i den här tidsåldern, det vill säga Paulus tidsålder, utan också i den kommande, i vår tidsålder. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ska vi be? Herre, nu tackar jag dig för att ditt ord säger oss att du är verksam med din väldiga kraft. Herre, jag tackar dig för att du låter oss bara få en stund av uppenbarelse och kunskap om vem du verkligen är. Herre, tack för ditt ord som ger oss så mycket information och så mycket hopp och så mycket tro som gör att vi vill tjäna dig i den här världen och framför allt att vi blir lika dig. Herre, välsigna var och en så i Jesu namn. Amen. När jag läst den här texten, hela Efesebrevet har jag hållit på med och grejat med nu i flera veckor, ja, kanske flera månader faktiskt. Då är det jätteintressant att Paulus säger i den här texten att det är Gud som har hittat dig, inte att det är du som har hittat Gud. Förstår du skillnaden? Det är väldigt lätt att vi tänker att vi har gjort en massa saker. Men i den här texten så säger Paulus att det är Gud som har förutbestämt oss till att bli Guds barn. Det är också värt ett halleluja. För att vi behöver ju faktiskt få uppleva att vi får vara hans barn. Att vi får vara hans barn. Att det inte handlar om hur duktiga det är. Jag har ju sysslat jättemycket med ungdomar under pandemin. Så jag har faktiskt varit ungdomspastor på 40% i Botkyrka Pingst för 110 ungdomar. Det var inte lätt, ska jag säga. Men ungdomar tänker ju lätt så här att men om jag ber en timme om dagen och jag läser Bibeln en timme om dagen, då kommer säkert Guds ande att bo hos mig. För att det handlar ju om vad jag kan. Men det är ju faktiskt inte så, utan det handlar om vad han kan. Och i den här texten så står det att den dagen du tog emot Jesus som din frälsare, då flyttade han in i ditt liv. Och så började han tala där inne att du är Guds barn. Och det handlar inte om hur mycket du har gjort eller hur lite du har gjort, hur duktig du har varit och vad du kan. Utan det handlar ju om att han söker dig och så öppnar du ditt hjärta och så tar han och föder dig på nytt så du blir en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting helt nytt har kommit. Och då säger Bibeln, den här texten vi har läst, att det att anden har flyttat in i dig, det är ett sigill. Ni vet ett sigill. Paulus, han kunde ju bara antikens språk. Och antiken så satte kejsaren upp sådana här lagtexter eller dekret som han hade kommit på. Och så satte han dit liksom sitt sigill. Och då betyder det att det var giltigt. Så när du har anden i ditt liv, då är det så att det är den himmelska världens andliga välsignelser. Den är till för dig och det är giltigt. Därför att det finns ett sigill. Och sen står det i det här ordet att han har gett dig en handpenning. Det finns en handpenning på att du faktiskt har ett arv. Och jag vet inte, det är inte riktigt samma sak här i Nya Testamentet som det är nu för tiden. För att om jag köper ett hus så lämnar jag handpenning på 10% och då ingår det i liksom hela köpet. Men här hänvisas det till hur Mose tänkte om handpenning. Och då var ju handpenning någonting som man fick som en säkerhet. Tills hela skulden var betald. Så Gud, han har gett anden som en säkerhet på att himlen är din. Det är också värt halleluja. Är ni pingstvänner här eller vad är ni för vänner? Alltså det här är jätteviktigt och Paulus är så angelägen om att vi förstår vad det är vi har fått i Kristus Jesus. När du och jag tog emot honom som frälsare, då iklädde vi oss hans rättfärdighet. Det vill säga, det är liksom som att sätta på sig en kostym som heter rättfärdighet. Och den kostymen, så när Gud ser på dig, då ser han Jesu rättfärdighet. Inte din förmåga, dina misslyckanden eller dina problem eller allt det där. Utan han ser Jesu rättfärdighet. Och det är därför vi kan säga i den här texten tillsammans med Paulus att himlen är sammanfogad eller sammanfattad med jorden. Jag vet inte om man kan göra så här, men det är detsamma som himlen plus jorden är lika med sammanfattad. Jag vet inte om du har tänkt på hur det är i den här tillvaron, men jorden som vi har, alltså jorden där människorna går på, den här jorden, den säger Bibeln är Herrens. Det står att folken och jorden är Herrens. Det är inte någon annans. Sen står det i första Johannes brev, så står det att hela världen är i den ondes våld. Det är inte detsamma som jorden. Världen i Nya testamentet oftast är beskriver ett system. Hänger ni med? Ett system som drivs av ondskan. Och i Bibeln finns det liksom inget ingenmansland där man liksom kan gå, där man inte är påverkad av vare sig det ena eller det andra. Utan antingen så befinner man sig i det här systemet som hela världen är inne i. Där ondskan faktiskt driver systemet fram. Vad säger du om unga flickor som svälter sig, skär sig? Pojkar som är fast i nätpornografi. Vad är det för system? Eller skolor som driver unga människor till depression därför att man känner sig oduglig. Vad är det för ett system? Det är inte något gudomligt, utan det är ett system som drivs av ondskan. Och vad är då motsatsen till det? Jo, det är ju så att Gud kom hit i världen genom Jesus Kristus. Och så såg han till att de som tog emot honom kallas för Guds folk, hans barn, hans församling. Och vad drivs det dem av? Jo, av anden. Så det som drivs av anden, det säger Bibeln, ska övervinna världen. Alltså tron hos de troende ska genom den heliga ande övervinna världen. Det vill säga vinna seger över världen. Och då vill jag säga till er som är unga att ni ska inte lyssna på en massa sociala medier där man talar om för er att ni inte duger, för ni är inte tillräckligt snygga, inte tillräckligt fina, inte tillräckligt vackra, inte tillräckligt smala, inte tillräckligt duktiga, inte tillräckligt. Det ska ni inte tro på. För det har inte med Gud att göra, utan det är ett system som driver människor och som vi alla påverkas av. Men som vi behöver vara medvetna om att det där behöver vi inte ta emot. Därför att så här är det. I psalm 139 så står det: Gud visste vem du var redan innan du var till. Alla dina dagar är upptecknade i hans bok innan en enda av de dagarna har kommit. Det betyder ju att du är inget misstag. Du är inte här därför att du råkade vara här, utan du är här därför att Gud vill det. Du är här därför att du är betydelsefull. Och om inte du finns, om inte du är dig själv, om inte du gör det du är kallad till, att vara du, så fattas det något i det här pusslet som Gud har. Och Gud vill att hans församling ska vara den plats där man ser till att det här goda, fantastiska, att människor faktiskt är kallade av Gud att vara sig själva, att blomstra. Om inte Guds församling är en sån kraft, så finns det ingen motkraft till världens system. Så, kära vänner, den här texten är jätteviktig. Och så ska vi titta lite till på den. Så här står det: den kraft som verkade, med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Han säger att det är precis den kraften som är verksam här, nu. Inte igår och inte sen, nu. Och då säger han, den där väldiga kraften som är verksam genom Kristus, han som uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Det här är ju intressant, eller hur? Alla ni som har läst Bibeln vet att högra sidan i Bibeln betyder någonting annat, något speciellt. Det betyder makten, kraftens, handlingens sida. På den sidan har Gud satt Jesus Kristus i himlen. Så allt är sammanfattat med det Jesus gjorde här på jorden, det han gör nu i himlen. För Romarbrevet 8 säger att han sitter där på faderns högra sida och manar gott för oss. Det vill säga, han ber för oss. Så när du inte kan be längre och du inte vet vad du ska säga, så vet han. Så han ber för oss, och allt detta finns tillgängligt för oss. Och inte nog med det, lyssna nu. Han satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt er. Han gav Jesus till er som huvud hos er. Det är faktiskt en fantastisk tillgång att ha Jesus Kristus som Herre. När Jesus sattes på maktens högra sida, så sattes han över alla härskare och makter som fanns då och som finns i framtiden. Det säger bibeltexten. Och då menas det, ja, det var Nero på den tiden, och nu är det Putin och så är det Biden och så är det någon i Kina och så är det lite folk som är herrar och makter. Men inte bara dem, utan också de andliga krafter och makter och fallna makter som finns på den här jorden är Jesus satt över på grund av sin död och uppståndelse. Är ni med? Så när han satte sig över den, därför att Gud satte honom där, inte för att han själv tyckte, utan därför att Gud ville ha honom där. Och sen säger Gud, jag ger honom till er, han som är över allting annat. Så när vi ber här i kyrkan, när vi lovsjunger här i kyrkan, när vi läser Guds ord här i kyrkan, då undrar jag, i vilken position gör vi det? Med Jesus som huvud. Ja, vi är ju där han är. Det betyder att när du ber så är kraften verksam. Och eftersom jag nu har jobbat med ungdomar så där mycket under pandemin, så har jag ju lärt mig att de är jätteduktiga att sjunga allihopa. Har ni tänkt på det? De är otroligt duktiga att sjunga. Och de är jätteduktiga att leka. Det behöver jag inte lära dem. Och jag behöver inte lära dem att sjunga och spela heller. Men vet ni, en sak behöver jag lära dem. Och det är faktiskt att be. För lyssna nu. Med vad skapade Gud jorden? Genom sitt ord. Det uttalade ordet, inte bara det sjungna ordet, utan det talade ordet har faktiskt kraft. Och jag vet inte om det är så här i Svenskfinland, men i Sverige så är det i alla fall att det finns ett ordspråk som är så här. Att man kan... Ska vi se, så jag inte glömmer det i hastigheten. Att man talar så negativt om sig själv så att det blir som en profetisk hälsning. Har ni ett sånt ordspråk också? Så man talar negativt om sig själv och så blir det, säger de som inte tror, talar om det där uttrycket att man kan tala så negativt och så mycket illa om sig själv så att man talar profetiskt. Det blir självuppfyllande profetior. Har ni hört det? Men det är faktiskt så att om vi uttalar ord så har orden kraft. Och i den mening så har det uttalade ordet också profetisk kraft. Och det har jag varit med om så många gånger. Att man uttalar någonting profetiskt och det blir så. För här står det nämligen så här. Att när Paulus ber för församlingen så ber han att fadern ska, eller att Jesus, så här, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Vishet, det vet alla vad det är, va? Finns det någon som inte vet vad vishet är? Nej, alla vet vad vishet är. Men uppenbarelse, det är ju inte samma sak som vishet. Utan det är ju när man läser Guds ord eller hör Guds ord talas, så blir det helt plötsligt helt klart för en att det här är sant. Det är som att helt plötsligt så vet man någonting som man inte visste för 5 minuter sedan. Men det är liksom någonting som väcks inifrån som gör att helt plötsligt så förstår man en sanning. Det vill säga man får en uppenbarelse. Det är inte så konstigt som det låter. Men Paulus menar att vi behöver både vishet och uppenbarelsens ande för att få en rätt kunskap om honom. Och den uppenbarade sanningen som vi får igenom den helige ande, den har förmåga att få oss att agera och att uttala saker som vi inte alltid har fullständigt koll på, men som vi förstår är sant genom den helige ande. En sån där sak är att Paulus talar om i Romarbrevet 8 om att när man får den helige ande i sitt hjärta så börjar den helige ande ropa, du är Guds barn, du är Guds barn, du är Guds barn. Så att man får visshet om att man är Guds barn här inifrån. Vi behöver vishet och uppenbarelse. Och så ber han att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Och rik på härlighet hans arv är bland det heliga. Ja, jag var tvungen att slå upp härlighet och titta på vad det betyder i grekiskan. För jag tänkte bara, det där låter härligt. Men härlighet i det här sammanhanget är ett grekiskt ord som heter korod. Och det betyder tyngd, vikt, dignitet, anseende. Att få Kristus statelse, eller status när man vinner tillbaka sitt liv genom frälsningen. Hänger du med? Paulus tycker att du ska ha en sån härlighet. Att du genom Jesus och andens kraft i ditt liv har tyngd, vikt, dignitet, anseende. Och att du får en Kristus status är också värt halleluja. Hörrni, jag ska säga så här att jag har jobbat i hela mitt liv som pastor. Och jag ska nog säga att jag ganska många år var lite filosofisk så där i min tro. Och också i min förkunnelse. Men vart efter tiden gick så jobbar jag faktiskt med en pastor i ganska många år som var ganska så där filosofisk. Och till slut så var jag tvungen att lämna det ifrån mig. För nu tänker jag så här. Om jag var efesier och bodde i Efesus och får det här budskapet, hur skulle jag tolka det då? Hur skulle jag uppfatta det då? Som en svensk filosof med lite vackra ord, eller? Nej. Efesierna, de var så angelägna, eller Paulus är så angelägna om att efesierna ska ta det här på allvar. Att de ska förstå att genom Jesus så har man fått en rättfärdighet som gör att man står fri inför Gud. Att man har fått en helig ande som en gåva, som ett sigill, som en handpenning som talar om att du äger himlen. Det är på riktigt, det är sant. Och sen har Paulus en sån angelägenhet om att du ska få en rätt kunskap om Jesus. Och förstå att den där kraften där han sitter på maktens högra sida idag, den är verksam här på jorden här och nu. Men så angelägna om att vi ska tro det. I många år så jobbar jag ihop med en pastor som heter Gunnar Samuel. Han är en gammal profet. Och när man frågar honom, Gunnar, vad är tro? Då sa han alltid, det är handling. Ni med? Så att tro det här som Paulus säger till Efesierna innebär att du och jag kan rätt prioritera vår handling. Alltså för den troende idag så är ju inte liksom problemet alla stora synder som vi kan räkna upp. Och då räknar vi ju ofta upp sånt här som alkoholism och misshandel och ja, ni vet. Allt sånt här som vi tycker är farmord och allt sånt här som vi tycker är fruktansvärt. Det är ju inget problem för den troende. Utan du sa någonting bra där när du satt här vid pianot och sa att vi väntar på julen och på frälsaren som ska födas. Nämligen att Uppenbarelseboken säger till församlingen att han knackar på vårt hjärtas dörr för att han vill komma in och hålla måltid. Och om någon kommer och ska käka hemma hos dig, har du så stökigt du bara kan då? Nej, då städar man undan. Och så är det lite. Det är de här vanliga sakerna som tar vår tid och som gör att vi faktiskt inte riktigt tror alltid på de här sakerna. Så vi behöver liksom städa undan lite så att vi kan ta emot och tro och handla på det här budskapet. Jag är helt säker på. Jag vet att Paulus var och hälsade på dem i Efesus på sin andra missionsresa. Och sen vet jag att han kom dit på sin tredje missionsresa. Och så var han där i 3 år. Det står så i Apostlagärningarna. För Efesus var huvudstad eller en av de största städerna i mindre Asien. Som den här provinsen kallades i Romarriket. Så jag vet att Paulus vet att precis som vi behöver höra de här orden så behövde de det i Efesus också. Och jag skulle vilja veta, om man nu får göra så här i din församling. Jag skulle vilja veta hur många som skulle vilja få den här verkligheten som Paulus beskriver. En rätt kunskap, härlighet och kraft som är verksam i sitt liv. Och makten. Att när du ber så befinner du dig inte under den här världens makter. Utan du befinner dig i Guds församling med Jesus som huvud över alla dessa makter. Så när du ber så händer det någon på riktigt. Och även när du är tyst så händer det saker. För jag ber för min familj varje dag när jag är här på Berge. Och jag pratar inte hela tiden om dem, men jag förstår ju att när jag har bett Gud om att han ska ta sig an min familj hemma i Sverige så fortsätter ju han att göra det. Eller hur? Därför även när vi inte pratar så handlar Gud. Därför ordet säger att hans kraft är verksam nu. Jag ska inte prata så länge till. Jag har läst jättemycket Bibel. Men jag tänker så här, du ska läsa Efesierbrevet 1 när du kommer hem. Och så ska du grubbla lite på vad betyder det här för mig. Och så tänker jag att jag skulle, om jag fick som jag ville nu, då skulle jag vilja utmana er allihopa till förnyelse i den heliga ande. En förnyelse som gör att du förstår att hans kraft är verksam och din bön når till den himmelska världen och faktiskt gör att saker och ting sker. Ja, säger du, men det händer inte när jag vill. Jag vill det ska hända nu. Nu vill jag att det ska hända. Ja, jag hade en kollega en gång i tiden, eller hon lever ju fortfarande. Men hon och hennes familj bad för sin pappa som inte var frälst. De bad i 30 år. Vet du när de hade bett i 30 år? Så blev han frälst. Och hon fick döpa honom. Så även om det inte sker exakt nu och hur du och jag vill att det ska ske, så kommer det att ske. Därför att han är satt över alla härskare och makter, så han har kraft. Och du ska börja använda ord och tala ut. Gör bön till din livsstrategi. För det innebär att du faktiskt har möjlighet att se saker och ting ske i ditt liv. Och säkert finns det många bedjare här, men alla ni som är unga, kom igen. Inte bara sjunga, utan uttala orden. För orden har makt och kraft att skapa.